Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Analyspodden från Dagens Industri med mig Felicia Åkman och min kollega Agneta Jönsson.
Hej, välkommen.
Hej. Vi ska prata väldigt mycket makro den här veckan, för det har varit enormt mycket makro. Men vi kanske ska börja med att prata om H&M som kommer försäljningssiffror nu på morgonen.
Precis, det kan man väl säga den största bolagsnyheten som alla har väntat på den här veckan. Och analytikerna hade väntat sig dålig försäljning egentligen, att det skulle öka 0,5%. Och tittar man i lokala valutor då så var försäljningen oförändrad. Så att det är ju inte så kul. Och jämför du då med att de dessutom har ökat en massa butiker. De har ökat drygt 300 butiker sedan förra året vid den här tiden, så minskar ju egentligen försäljningen. Så att det är ju ingenting i det här som tyder på att H&M:s problem är lösta på något sätt. Sen har det ju varit ganska spännande nu ett tag. Dels har ju Stefan Persson, huvudägare, köpt en massa aktier i H&M. Efter senaste rapporten han har köpt typ 54 miljoner aktier som motsvarar 5% av bolaget under den här tiden. Sen har han också sålt aktier i Hexagon för 2 miljarder nu nyligen. Och det satte lite fart på de här gamla ryktena om att kanske familjen Persson ska köpa ut bolaget från börsen, och då så handlades aktien upp nästan 10% på det där. Och igår så sprang en av våra kollegor i mediebranschen Breakit på Stefan Persson i en rullträppa när de öppnade det här Outfound. Och då skattade han väl att det här och sa att det är sånt de har snackat om sen H&M kom på börsen, och de blev marknaden lite besviken och aktien åkte ner. Och det är väldigt mycket prat om de här grejerna, och det är ju en väldigt volatil aktie nu. Idag tappade den 3% på de här grejerna. Men det här kommer säkert att fortsätta, de här diskussionerna. Bolaget kommer med rapporter den 28 juni som förväntningarna inte särskilt högt ställer, man vet att den är dålig. Men däremot så kan ju mycket väl Stefan Persson fortsätta köpa aktier efter det. Så att det finns där lite som ett stöd för bolaget. Men fortsättning följer denna fråga, och vi kommer att fortsätta bevaka H&M och alla andra också. Så det är jättespännande att se vad som händer där nu framöver.
Tror du att diskussionerna om huruvida han vill köpa ut bolaget dör nu med den här 3 citat långa liksom?
Ja, jag är väl lite tveksam. Ja. Men när caset finns där, men samtidigt är det ju mycket pengar som ska fram. De äger då 45% av kapitalet, 73% av rösterna, men det är ju B-aktier som behöver köpas in för 129 miljarder, och sen ska du en budpremie på det här. Och när en storägare skulle köpa ut så måste du till en saftig budpremie också, för att alla institutioner så ska acceptera det här, så att det är mycket pengar som ska upp. Ett spår har väl varit att de kanske kan få med sig någon riskkapitalist på det här så småningom. Men det har ju varit lite svårt. Det har inte varit speciellt många affärer från riskkapitalets sida vad det gäller i retail. Så att ja, frågan är öppen och spekulationerna där vill fortsätta.
Så kursreaktionerna på spekulationerna eller kanske också fortsätta då?
De lär också fortsätta, ja.
Härlig resa för H&M. Vi har haft en enormt späckad vecka vad gäller både makro och geopolitik. Jag tänkte vi ska bara börja med åtminstone nämna det här toppmötet som hölls mellan Donald Trump och Kim Jong-un i Singapore tidigare i veckan. Precis. Det har ju liksom försvunnit från rubrikerna vid det här laget, och så har det övertagits av bland annat nu på morgonen nya besked kring handelskonflikten mellan Kina och USA. Vi har inte så mycket detaljer där än, så vi kanske inte ska gå in på det, men den frågan är högst levande i bakgrunden så att säga.
Men kom de fram med något på det här mötet egentligen?
Ja, alltså så här, min tolkning av liksom hela reaktionen på det här är att det spelar kanske inte så himla stor roll om det gjordes några liksom säkerhetspolitiska framsteg. För marknadens del i alla fall så spelar inte det så himla stor roll. Så länge man fick de här två herrarna i samma rum och så länge man nu har liksom satt in dem på en agenda där det ligger i bådas intresse att spela ner konflikten och visa på framsteg, även om det inte faktiskt görs några framsteg, så tar man liksom bort den här risken lite från marknadens perspektiv. Och då kanske man inte behöver fokusera på det faktum att Nordkorea har tidigare lovat att de ska rusta ner och sen liksom reneggat på det och backat från det och fortsatt skjuta missiler mot Japan. Man behöver inte tänka på de sakerna så himla mycket, för just nu så är den risken borta och då finns det annat att fokusera på.
Och då försvinner det även från börsens sida, ja, ner i listan över potentiella hot.
Exakt, så nu kan man fokusera på de här handelskonflikterna istället och kanske även fokusera lite på Kina. Som vi kanske inte ska prata om så jättemycket idag, för det är fortfarande väldigt lösa indikationer som kommer därifrån. Men det kan väl finnas anledning att fundera på inbromsning i Kina igen. För de har faktiskt, man har ju pratat om att Kina ska liksom minska sin skuldsättning i, jag vet inte så länge jag kan minnas ungefär.
Precis, och det ligger väl i deras plan också nu,
ja, den här femårsplanen. Exakt, men nu för första gången börjar man faktiskt se det i siffrorna att det kommer ner. Det kommer ju påverka tillväxten. Hur mycket vet vi inte riktigt. Men det där är en faktor som jag tror man ska hålla koll på lite under sommaren och framförallt till hösten kanske. Att det är den typen av liksom risker som kommer nu och nu kan vi lägga Nordkorea på hyllan ett litet tag.
Ja, då tittar vi på Kina framöver.
Exakt. Men innan vi tittar på Kina ska vi prata om alla dessa centralbanker. Vi har fått besked från Fed, vi har fått besked från ECB och vi har fått besked från Bank of Japan nu i veckan. Jag tänkte vi kan väl börja med Fed eftersom de var först ut. Och där var det ju väldigt mycket som väntat. Det blev en räntehöjning på 25 punkter till intervallet 1,75-2. Det var också 100% väntat. Vi fick lite ändrade formuleringar kring penningpolitiken. De tog bort sin tidigare forward guidance om att räntorna ska förbli liksom under sin neutrala eller långsiktiga nivå under en längre tid. Och det är kanske inte så konstigt, för nu har man ju höjt räntorna liksom i flera omgångar, så det är ganska rimligt att ändra formuleringarna där. Dotplotten indikerar nu 4 räntehöjningar år, snarare än 3 som tidigare. Man ska kanske ta det med en liten nypa salt, för vad som hände egentligen om man tittar på den där dotplotten är att vi har en direktionsmedlem som har ändrat sig från tidigare. Så det krävs egentligen bara att en direktionsmedlem helt plötsligt blir mer negativ till ytterligare en räntehöjning och så är vi tillbaka på 3. Så att det är inte liksom 100% jätteövertygande, men i nuläget så ser vi ut att få 4. Och det var väl...
Det var väl där mellan det stod, ska det bli 3 eller 4 i år?
Och det
eller?
Kändes väl ändå som att de flesta nog tänkte att det ska nog bli 4. Så att det var inte heller liksom värsta skrällen. Nej. Direkt att det blev det. Det som däremot var en liten skräll och som jag tycker är värt att hålla koll på är att Fed-chefen Jerome Powell meddelade att de kommer hålla presskonferenser i samband med alla räntebesked från och med januari. Och det gör helt plötsligt att alla räntebesked blir vad man kallar liksom live. Alltså att det kan komma förändringar varje gång egentligen. För de håller ju sig till de här där de håller sina presskonferenser, ja, för man vill kunna förklara sig. Precis. Efteråt. Så det kan bli mer spänning nästa år helt enkelt kring Fed. Sen fick vi ECB och det är väl egentligen kanske veckans roligaste centralbank. Jag tycker att Mario Draghi förtjänar ett litet pris för sin bedrift här. De lyckas då ge ett slutdatum på obligationsköpen, vilket... Att det skulle komma ett sånt någon gång snart, det var inte heller oväntat, det har de bäddat för. Att det skulle komma redan nu på torsdagen var väl kanske lite mer oväntat. De flesta nog tänkte sig att det skulle dröja till juli. Euron faller ändå, för att han lyckas snacka ner de här åtstramningarna. Dels under sin efterföljande presskonferens, låter ganska duvaktig. Och också genom att de skjuter på nästa räntehöjning. Marknaden har väntat sig att den skulle komma under sommar nästa år. Nu säger ECB, nej men det blir ingen räntehöjning förrän åtminstone liksom efter sommaren. Sen när det blir, det vill de inte riktigt säga. De vill inte specificera mer liksom kring typ september eller oktober. Mario Draghi slutar ju för övrigt i oktober är det väl, nästa år. Så han kanske inte får en chans att höja räntan.
Det kan ju bli så, och marknaden gillar ju uppenbart det här budskapet, för det såg vi ju igår. Vi fick ju en ganska kraftig vändning på börsen efter det att ECB hade hållit sin presskonferens, så vi gick ju från nollan lite minus upp till att sluta på plus 1%. Så att det får man väl säga var goda besked, och som du säger en eloge till honom i sättet att kommunicera med marknaden och även i tydligheten där. Det är sådana grejer som vi behöver.
Ja, alltså man kan definitivt ha olika åsikter om den faktiska penningpolitiken, men man kan ju inte förneka att han är en jävla skicklig spelare. Ursäkta att jag svor där, jag gör det lätt utan att tänka mig för. Men han är väldigt skicklig på att kommunicera. Och han är väl kanske, det ska bli nästan bli lite tråkigt det här slutet tycker jag. För han är så intressant och han gör ECB till väldigt spännande centralbank att följa. Även om man kanske inte alltid delar deras uppfattningar. Det som ska nämnas också är då att allt det här kring stödköpen och så vidare. Det är ju liksom kommer med brasklappen att ECBs inflationsprognos ska hålla. Nu skrev de upp den för 2018 från 1,4 till 1,7% för både 2018 och 2019 faktiskt. Och de sänker ju tillväxtprognoserna för 2018. Så tidigare var det 2,4%, nu är det 2,1%. Det är inte heller så konstigt. Vi har fått fler indikationer på att även andra kvartalet blir svagt i euroområdet. Nu i veckan så kom tyska SEV-indexet in och sjönk igen. Så det där ska man väl hålla ögonen på. ECB möter en jobbigare konjunkturbild än vad Fed gör. Betydligt jobbigare.
Och det är därför det väntar och ser med räntan då också.
Ja, precis, precis. Och sen på slutet så fick vi Bank of Japan här nu under natten. Och de kom ju inte med några besked egentligen. Och är väl kanske den tråkigaste centralbanken. Av det enkla skälet att de sitter i en sån rävsax. För några månader sedan så pratade man lite om att förr eller senare så borde ju de också följa efter Fed och ECB. Liksom. Det snacket känns som att det har dött lite grann. Inflationsutsikterna ser inte så himla bra ut. Tillväxtutsikterna ser inte så himla bra ut. Japan har ju faktiskt fortfarande en politisk skandal som påverkar Shinzo Abe som ligger där och gror. Vi pratar inte så jättemycket om den i Sverige av kanske naturliga skäl. Men den finns kvar där och i september så är det ett partiledarval inom hans eget parti. Han har fått utmanare nu, det har han inte haft tidigare. Och till det här ska läggas att de har planer på en momshöjning till nästa år som sannolikt sänker konsumtionen. För det såg man förra gången, de genomförde liksom motsvarande momshöjning här för något. Ett eller två år sedan var det väl. Så det finns skäl för Bank of Japan att liksom ta det väldigt lugnt och fortsätta trycka pengar. Och de har nog inte så jättemycket val där. Och särskilt om de här idéerna om att Kina kanske bromsar lite mer än vad man har tänkt sig. Då måste de helt enkelt bara fortsätta trycka. Så att, inte så mycket besked från Bank of Japan på ett tag kan man väl säga.
Är det någon mer makrogrej vi ska ta upp? Det har faktiskt hänt lite grejer på börsen också.
Ja, absolut. Men det borde vi göra. Jag vill bara jättesnabbt nämna med Riksbanken. För att vi fick ju vår egen KPI-siffra nu i veckan. Den var helt som väntad. Liksom, så det var inget konstigt. Men KPI:n sett för energi är väl det man ska framförallt fokusera på. Riksbankens målvariabel är ju KPIF.
Och då är energin borta. Räntorna är borta.
Räntorna är borta, exakt. Ja. Och nu, men alla i marknaden, och även Riksbanken kollar på KPIF rensat för energi. Den var ju under Riksbankens prognos, 1,5%. Och det får ju knappast liksom, Riksbanken att jubla direkt. Det ger inte analytikerna någon anledning att förvänta sig en räntehöjning till årsskiftet, vilket fortfarande är det som Riksbanken signalerar. Men jag vill också lägga in brasklappen att i och med att ECB pekar liksom åt två håll just nu, å ena sidan liksom räntor kvar på låga nivåer längre, å andra sidan åtstramningar i form av stödköp som ska trappas ner, så är det kanske, det har kommit in en större osäkerhet kring Riksbankens räntebana på kort sikt i alla fall. Så det kan vara värt att hålla lite koll på ett sätt som jag nog inte skulle ha sagt att det var värt tidigare i veckan i alla fall. Så det ska vi bara slänga in där. Men
det har hänt lite. Det var dramatik i veckan när vår kollega Johan Wendel skrev om Stadis häromdagen. Det var precis då när de skulle visa upp en liten trailer på den här spelmässan E3. De har ett nytt release av ett spel som heter Overkill the Walking Dead som kommer att lanseras 6 november. Och aktien har gått upp jättemycket innan det här och det var väldigt spända förväntningar inför det här eventet. Och det gjorde att de gick ner 34% i tisdags. Men trots det så är den ändå upp 10% i år och sen kom köparna tillbaka. Men det är en väldigt volatil aktie om man ser hur känslig de här bolagen är. För så att det kommer säkert fortsätta spekuleras i Starbreeze. Så där fick vi se lite dramatik.
Verkligen.
Sen hade vi ju dramatik på bolagsnivå lite också. Collector Bank, där för ett par veckor sedan så meddelades då att den nya vdn Lisa Nyberg som började i september slutar redan nu och styrelseordförande Lena Apel går in.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Som TF, vd. Sen i veckan nu så meddelade även finanschefen Maria Lycken Ljungdahl att hon också slutar. Hon slutar då utav privata skäl. Hon började också 1 september. Så då undrar man lite liksom vad som händer i bolaget.
Ja, vad är det som händer i Collector egentligen? Varför?
Precis, och det som man pratar lite om, dels är det ju den här situationen med stark styrelseordförande Elena Aple som grundade bolaget och har varit vd. Hon var med det fram till bolaget precis innan det sattes på börsen 2014. Och där snackas lite att det inte är så lätt kanske att komma in och vara vd med en styrelseordförande som är så insatt och som dominerar dessutom är en stor ägare. Hon äger ju också 4% utav bolaget, så där finns det lite diskussioner. Sen är ju i den 10-man starka, vad ska man säga, ledningsgruppen eller ledande befattningshavare, så är det ju bara förutom Lena Aple, så är det bara 2 som har jobbat sen längre än 5 år. Så att det är ju ganska stor omsättning. Det är ett bolag som växer jättemycket och det har i snitt vuxit 30% per år, vilket är det som gör att det är spännande. Det är en nischbank med väldigt stark tillväxt. Men och ska man hålla uppe det här tempot så krävs det ju att man liksom jobbar på och vet vad man gör, och då blir man lite nervös när det blir stora förändringar. Men samtidigt är ju aktien lågt värderad. Det handlar så ungefär till 11 gånger vinsten, vilket gör att marknaden inte tror liksom att den här tillväxten ska fortsätta. Så att den har redan värderats ner, så på aktien gör den inte så mycket. Och Lena Aple tror ju uppenbarligen själv på det här, för hon köpte ytterligare aktier då precis samma dag som den här nyheten kom, och sen vände det uppåt igen. Så det är också sådana här bolag där det händer en del nyheter, så att det är värt att följa vad som händer där framöver. Sen har vi fått en ny bank på börsen, eller rättare sagt, det trodde vi skulle få en
ny bank. Ja, hur går det med den där egentligen?
Precis.
Vill du bara berätta vad det är som händer här på morgonen, för vi är lite förvirrade.
Precis.
Krig.
Ja, det är den här isländska banken Arion Bank som skulle göra sin börsdebut idag här. Men än så länge ser vi inga avslut. Förhoppningsvis så kommer det igång. I alla fall så är det en utförsäljning. Vi skrev om det här om veckan. Och jag tycker att det är svårt att göra några prognoser på det här. De har historiskt sett ett väldigt svängigt resultat. Det är en, vad ska man säga, en liten fullsortiment bank. Så att säga, så att man säger att mini Nordea, liksom, fast det börsvärdet ligger runt 12 miljarder. Men de har utlåning till huslån, de har bolån, de har utlåning till företag, de har en liten investmentbanksdel. De har ett bolag som påminner om lite om Klarna, som sysslar med betalningslösningar och såna här saker. De har försäkringar, så att det är fullsortigt med en bank. Och det är byggt utav, man kan säga, resterna utav gamla Kaupthing som fanns på börsen förut. Så att det här noteras nu på isländska börsen och svenska depå debis i Stockholm. Och man har gjort en väldigt stort pådrag för att sätta det här på börsen. Man har fått hjälp utav både Carnegie, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank och Goldman Sachs och några till. Så att noteringen ska lyckas blir det ju självklart, och det var övertecknat flera gånger om. Så att från början så skulle priset ligga i intervallet mellan 68 och 79 isländska kronor. Igår kom besked på att teknisk kursen blev 75 isländska kronor, och det motsvarar då ungefär 6,3 svenska kronor och ett börsvärde på 12,6 miljarder. Nu hade jag ju hoppats på att handeln skulle komma igång när vi står här, så att vi skulle se hur det blir, men än så länge har det inte gjort det, så vi får släppa den pucken. Men det ska bli spännande att se vad det är, och det är en grej som man kan hålla koll på. Men som sagt, historiskt sett väldigt svängiga resultat, det är lite svårt att göra prognoser. Och sen har du den här valutagrejen också, eftersom det är isländska kronan i sig också väldigt volatil.
Ja. Ja, det låter ju inte som någonting för en nybörjare i alla fall. Något av det där, tycker jag.
Eller hur?
Ja, vi har faktiskt också nu under morgonen fått nyheten att vi får ett nytt börsbolag som en kollega till oss här på DI rapporterade om redan förra helgen, tror jag att det var. Nu kommer jag ju ta det här fel. Caliditas Therapeutics, så heter de. Det är då ett läkemedelsbolag eller ett forskningsbolag som har en produkt som behandlar en särskild njursjukdom. Och om jag har förstått det rätt så tänker de använda pengarna från den här nya emissionen för att finansiera en global fas 3-studie. Jag har ingen koll på det här bolaget, ska jag säga, rakt ut. Och de är ju helt nya, så vi kanske inte ska gå in på detaljerna. Men en ny notering i alla fall.
Ja, vi får återkomma i frågan om det är något spännande.
Ja, det är väl aldrig fel när vi får lite nya bolag. Det blir kul i alla fall när man jobbar med det. Ja, ska vi prata lite om nästa vecka då?
Precis.
Vad som händer. Den är inte riktigt lika makrotung som den här veckan var i alla fall. Vad händer på bolagsfronten nästa vecka?
Det kommer ju faktiskt lite rapporter. De här som har så här brutna räkenskapsår. Mm. Först utav de lite större så är det MQ som kommer med rapport på tisdag. Och där har ju varit problem. Deras förra kvartal var ju riktigt dåligt. Omsättningen minskade med 10% jämfört med samma föregående period här. Och det var försäljningstapp i jämförbara butiker var 11%. Och det är också väldigt mycket. Marknaden backade med 6%, så det var betydligt sämre än marknaden. Sen fanns det lite så här bolagsspecifika grejer. De har problem med den här butikssedan Joy som de köpte här om året. Därför att de tar in sina varor via Göteborgs hamn. Där det då är strejker och sånt. Som har ställt till det för dem. Så att det ligger lite utanför deras kontroll. Men sen gjorde de också en del sortimentsförändringar. De lanserade ett eget varumärke som inte riktigt kom igång. Så att det får vi se nu hur du ser med om det syns i det här kvartalet. Sen efter det så kom det ju nyheten att Kristina Ståhl, som har varit vd nu i några år, får sluta.
Mm.
Och istället så har de ju nu anställt en ny vd. Och han heter Ingvar Larsson och han tillträder i augusti. Han har tidigare varit vd för Lindex och han har jobbat på H&M. Jag känner inte till honom så tidigare, men marknaden tog inte det jättebra. Så att då gick det ner några procent. Så att vi får se nu här. Jag skrev lite om det här innan vi visste att han skulle börja. Och då på temat att vi kanske ser lite bottenkänning nu, att de har tappat väldigt mycket, det kanske i alla fall plana ur. Och aktien har ju mer än halverats sedan årsskiftet och handlas på ett P/E-tal under 10, så att det är krisvärdering i MQ.
Mm.
Och tidigare så var det ju Öresund, investmentbolaget, som var huvudägare och ägde 14%. De delar ut sina aktier till aktieägarna. Men samtidigt har ju Mats Kviberg med familj privat varit stor ägare, så nu har de ökat sitt innehav, så nu äger de lika mycket ungefär som Öresund gjorde innan. Och Mats Kviberg har ju varit känd för att vara en duktig stockpicke, så att man kan ju hålla tummarna för att han har ett känsla för det även i det här fallet.
Mm. Om jag säger så här, jag ska köpa aktier i antingen H&M eller MQ, vad tycker du jag ska köpa i så fall?
Ja, det var ju fråga. Jag tror att som sagt var ett bägge två befinner sig i det här, ja. Ja, hela det här problemet med e-handel och såna här grejer. Sen är det ju enklare kanske att vända ett så pass litet bolag ändå som MQ är, så gör man rätt åtgärder och det vänder på försäljningen, så kan du få liksom de här första 20% när det vänder kan du få ganska snabbt. Så jag skulle hellre chansa på det. H&M är ju ett betydligt större och mer jobbigt projekt att vända runt.
Ja, nej, det är nog sant. En riktig koloss. Vi har fler rapporter, va? Eller någon
mer
rapport?
Precis, vi har Skistar. Kommer på onsdag och de rapporterar då sitt tredje kvartal som är då mars till maj. Så att där får de ju med sig påsk och påsklov och alltihopa det här. Som också är ju då tillfällen när man är iväg och åker skidor. Det har ju varit, det är viktigt för dem hur många skiddagar det är, så att det ska ju liksom vara kallt och snö och så här för det ska funka. Och det har ju varit kallt egentligen ganska länge innan det blir jättevarmt. Så att man kan ju anta att det borde vara en del positivt för dem också. Samtidigt så har de svårt rent tekniskt jämförelsemässigt. För motsvarande period förra året var väldigt starkt. Då hade de en omsättning som ökade 26%. Så att det kan bli svårt liksom att klå den uppgången. Men annars kan man väl räkna sig att det varit ett bra kvartal i alla fall. Och de tittar ju, kommer också prata lite om hur de tittar framåt. Bokningsläge inför nästa vintersäsong och såna här grejer. Och sen nästa år, 2019, så är de ju också titelsponsor för Alpina VM i Åre. Så att då kommer det vara mer fokus på Skistar. Och de kommer jobba för att få dit utländska gäster och såna här grejer.
Mm.
Så har man ingenting för sig där på onsdagen så kan man ju lägga lite tid och läsa den rapporten.
Mm. Det låter bra. Ja, vi har ju lite makronyheter nästa. Oh, vi borde i och för sig nämna Epiroc.
Precis,
det är ju nästa vecka.
Det glömde vi precis. Ja. Ja, men det är helt rätt. Det står ju faktiskt på min lista för att jag glömde bort det.
Måndag, va?
Måndag, ja. I torsdag så avskildes ju då rätterna till Epiroc och då gick Atlas ner 91 kronor.
Mm.
Så att liksom allt annat lika så skulle ju Epiroc börja handlas på 91 kronor på måndag. Nu rör det sig ju lite på marknaden överlag, men någonstans mellan 80 och 90 kronor så bör det i alla fall.
För 91 kronor var lite mer än man hade räknat
ja,
med, va?
Ja, precis. Så att säga 85 var det många som tyckte på analytik. Så lite mer. Så att de kom väl igång på måndag. Det som var lite negativt med det där var att det kom besked också att de kommer inte med index och med SS30. Så att
just det.
Hade de varit med där så är det ju många indexfonder och förvaltare som köper matematik. Är de utanför där så får de jobba hårdare för att hitta investerare.
Mm. Ja, det blir en spännande måndag det. Med ett så stort nytt bolag in. Även om de inte är med om OMXS30, det hade ju varit kul att ha dem där såklart. För det kan vara 31 bolag.
Det kan vara det, va? Precis. Det har de gjort när det har varit sådana här lägen.
Ja, ja, precis. Det har hänt förut också. Ja.
Men de måste tydligen bevisa sin plats. Så att de kan ju komma in med nästa revidering sen.
Mm. Ja, precis. Får se vem som kan tänkas åka ut då. Nu när Fingerprint ju åker ut.
Precis.
Så kanske vi inte har en lika tydlig kandidat som vi har haft hittills. På makrofronten då? Ja, men det är en centralbankskonferens i Sintra. Så man kan, vänta sig en hel del tal, en hel del panelsamtal. Vi får bland annat Mario Draghi och Jerome Powell då. Vi får lite andra ECB-personer, den här Peter Preit, vars namn jag vet att jag mosar, som också sitter i ECB-direktionen och som har varit väldigt mycket i fokus på grund av, sina uttalanden om just stödköpsprogrammet, ska vara med i ett panelsamtal i alla fall. Jag vet inte om han håller ett eget tal. Det kan bli kul att se om det kommer fler signaler därifrån. Sen har vi också en konjunkturbarometer från KI på onsdag som ju alltid är intressant. Och så får vi konsumentförtroende från euroområdet. Det känns ju mer och mer högaktuellt i takt med att vi får fler och fler dåliga indikationer därifrån. Så det kan vara värt att hålla koll på. Och sen på fredag så är det ju stängt på Stockholmsbörsen i alla fall.
Precis, då är det midsommar, så att då är det ingenting. Och tidigare år så brukar det ju hända dramatiska grejer på midsommar, så att vi hoppas vi slipper det denna gång här.
Det vore skönt att för en gångs skull faktiskt få fira midsommar ordentligt som alla andra. Det Precis. Var ett tag sedan det hände, känns det som.
Ja, och nu kom vi in, har det varit lite positivt denna veckan. Fram till vi gick in här i studion uppe fredag förmiddagen så var i alla fall storbolagsindex upp 1,7% denna vecka. Så lite mer positivt, men för nu tittar man på teknisk analys så är det lite motståndsnivå här strax under 1600, så att vi får se vad som händer där. Men sagt, lite mer positivt än det var för någon vecka sedan.
Ja, men det är ju bra. Vi kan ju passa på också att tipsa om våra systerpoddar. Vi har Makropodden som har tagit sommarledigt, men jag tyckte att det sista avsnittet var så himla bra, så jag rekommenderar att lyssna på det i efterhand, även om det har gått ett par veckor nu. Vi har också Digitalpodden från Digital som pratar allt vad tech och startups heter. Vi har Förnuft och känsla med Caroline Åkerlund på The Weekend. Och sen så har vi också vår nyaste podd. Det är privatekonomipodden Smarta pengar med Hans Bolander och Jenny Petersson som varmt kan rekommenderas. De frågar i alla fall jag när det gäller min egen privatekonomi. Så de borde man lyssna på, definitivt.
Precis, så att det finns lite att sysselsätta sig med även denna helgen.
Ja. Ja, men fint, då avrundar vi där. Tack så mycket.
Tack så mycket, hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.